I första Thessalonikerbrevet 5:19, en av Bibelns kortaste verser, så står det ett förträffligt visdomsord. Utsläck inte anden, står det. Utsläck inte anden. Och det kan man ju tänka på när man går omkring på denna folkhögskola där det sitter såna här eldsläckare här och där, och på eldsläckarna så står det skum. Var icke skum. Utsläck icke anden. Hur gör man då? Jag tänkte vi skulle ha en liten lektion i hur man gör när man utsläcker anden. Detta mest för att ni ska undvika att göra det i onödan. Och till det ändamålet påminner vi oss ett ord vi hade framme häromdagen, Zakaria 4:6. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Vad är det som utsläcker anden? Svar: människans styrka och kraft. Så det här uttrycket, utsläck inte anden, det kunde vi formulera på ett annat sätt om vi vill. Bli inte för duktig. Se till så att du inte blir för smart. Behåll något av din andliga oansenlighet. För annars ger sig den heliga ande, så att säga, av, eller åtminstone han håller sig lite i bakgrunden. Ju duktigare vi blir, desto mindre behövs ju hjälparen. Och därför detta med att, så att säga, behålla anden, det handlar ju om att behålla sin hjälplöshet. Och det är ju därför som alla väckelser dör, för efter ett tag blir vi ju experter på väckelsen, har varit väckelse, va? Och vi blir så duktiga så vi skulle klara oss om Gud dog. Och när vi har kommit till det stadiet så drar sig den helige ande lugnt och stilla ut i kulisserna. Vi märker ingenting, vi forsar på som förut. Det är bara det att så småningom märks det att vi har blivit för duktiga. Vi har utsläckt anden. Vi ska besöka vännerna i Galatien. Galaterbrevet 3. De fem första verserna. Därför att där höll man på att utsläcka anden i Galatien. Och Paulus är ju både ledsen och förtvivlad när han skriver brevet. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden, eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni följer lagen eller för att ni tror på vad ni har fått höra? Ja, den sista frågan är ju viktig. Gud ger anden och anden gör underverk. Stora ting. Och så frågar Paulus, varför blir det nu så här? Är det för att ni är duktiga eller är det för att ni är hjälplösa? Ty så kan vi också uttrycka frågan, om vi ska göra oss en egen liten levande bibel här. Är det för att ni håller lagen, eller är det för att ni tror vad ni har fått höra? Är det för att ni är duktiga, eller är det för att ni är hjälplösa? Och för Paulus är det ju helt klart. Det är hjälplösheten som bjuder in den heliga ande. Det är hjälplösheten som får anden att göra mirakel. Det är vår utblottelse som Gud handlar i. Och därför är det värsta på ett sätt som kan hända att vi förlorar den utblottelsen. Att vi blir så andligen duktiga
och fullfjädrade att vi i stort sett klarar det hela själva, åtminstone tror att vi gör det. Utsläck inte anden. Se till så du inte blir expert. Därför att det här är ingenting som kan förvärvas genom någon vår förmåga, utan någonting som Gud låter ske i vår oförmåga. Första Korinthierbrevet 1. Tjugosjätte versen. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Där har du själva nyckeln. Gud verkar i vår oförmåga. Varför gör han det? Han har valt att göra det. Varför har han gjort det då, säger vi? Jo, för att ingen ska kunna vara stolt inför Gud. Han vill på den yttersta dagen slippa höra vårt skryt. Och gärna dessförinnan med. Och Paulus påminner vännerna i Korint. Ni kom väl ihåg att vi var töntar allihopa när det hela började. Och det är så viktigt att behålla det tillståndet. Men säger du, i vår församling säger alla att jag är ingenting, och där händer ingenting i alla fall. Nej, men det räcker ju med att vi trodde att vi borde vara något. Om vi går omkring och har för oss att man måste bli expert innan något kan hända. Det räcker ju. Men om man inser att jag är olämplig, jag kan ingenting, alltså kommer Gud att göra någonting. Det är liksom då det börjar. Och det är då det så att säga kan fortsätta, så länge man har den insikten och ödmjukheten i behåll. Att vår kompetens är bara någonting som står i vägen. Och allt det som vi kan så att säga komma och bjuda Gud för att han ska ge oss sin ande, det är bara i vägen. I Apostlagärningarna 8 berättas ett ganska drastiskt exempel på det här. Trollkaren Simon, som ju får se hur apostlarna kommer från Jerusalem och lägger händerna på folk så de blir uppfyllda med helig ande. Så står det i 18 versen Apostlagärningarna 8. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades, erbjöd han dem pengar och sa: ge denna makt åt mig också, så att den jag lägger mina händer på får helig ande. Men Petrus svarade: förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, till ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet. Och det var ju ingen dålig kommentar, eller vad säger ni? Och han kanske ändå bara hade tänkt sig att jo, men det kunde väl vara fint att kunna gå omkring och välsigna lite folk och sådär och göra dem glada och pigga och trevliga. Och det är jag villig att offra lite för mig, om det skulle vara så. Men han har ett kompetenstänkande som är främmande för Guds rike. Du är inte rättsinnig inför Gud, säger Petrus. Vi ska se ett enkelt praktiskt exempel på det här. Romarbrevet 8. Romarbrevet 8:26-27. Romarbrevet 8, 26 och 27. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Här säger nu Paulus att du är egentligen helt inkompetent i att be till Gud. Så nu fick du svart på det om du inte hade sett det förut. Men det gör ingenting, säger Paulus. För att i det ögonblick vi inser att det är så, så kommer anden vår svaghet till hjälp. Där som alltid annars. Och det viktiga med våra böner är kanske inte det vi säger själva, utan det anden säger mellan raderna när vi ber. Anden som vet vad som är Guds vilja. Ja, men då kunde vi lika gärna lägga av, säger vi. Nej. Därför att anden börjar be när du börjar be. Då kommer suckar utan ord. Kanske helt ljudlösa böner. Och hur ofta är det inte så att man i sin förtvivlan eller nöd känner att orden inte räcker? Ja, du behöver inte säga något. Man kan ju be utan att säga så mycket. I den förlitan på att anden kommer vår svaghet till hjälp. Och att anden uttrycker böner långt förträffligare än vi i vår vältalighet kan svarva ihop. Och det är skönt. Det blir ju en väldig vila i bönen. Då hänger det ju inte på dig och mig. Skulle det finnas större eller mindre ofullkomligheter eller felaktigheter i vår bön, så finns det en som stöder vårt bedjande inifrån. Det är ju fantastiskt. Och då är det kanske bara en förlust, menar jag, om vi blir så duktiga på bön så att anden inte längre har någon svaghet att komma till hjälp. Därför att då blir det kanske återigen expertböner. Och det kanske i sin tur ändå till sist bara är böner utan ande. Och det kanske är en förlust, hur duktiga vi än blir. Sen är det ju så fantastiskt som Jesus säger när han undervisar om bön i Lukas 11 kapitel. Att det inte bara anden som stöder oss i vårt bedjande, utan när vi ber får vi helig ande. 11-13 verserna. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Och det är ju förunderligt det här med bön. För att liksom något lite betona hur lite det hänger på oss, så ger Gud ett bönespråk. Och så kan vi be i anden utan att själva riktigt förstå vad det är vi säger. Och det är ju om inte annat en väldig undervisning av vilken betydelse det har som står mellan raderna, om det nu är vi som står på raderna. Att den helige ande är med i det hela. Han som är hjälparen och som hjälper de svaga. men som väntar lugnt och stilla när vi blir allt för duktiga, allt för stora och allt för starka. Och när vi så ber, så är det inte bara att vi, att anden uttrycker sig, utan på något sätt får vi också mer av den heliga ande under bedjandets gång. Och därför är det ju så här, när vi tittar i Bibeln och läser alla texter vi kan hitta om bön, att det enda som egentligen sägs tydligt och klart, det är att vi ska hålla ut. Det är nästan den enda instruktion vi får om konsten att be. Fortsätt tills det är färdigt. Och här i texten i Lukas 11 så beskriver ju Jesus bönen som att man går mitt i natten och väcker upp en granne för att få bröd. Och han ligger och har det varmt och gott i sängen och alls ingen lust att gå upp och ge en bröd. Men man står där och bankar i den trygga förvissningen att om man bara håller tillräckligt oväsen i huset, så kommer han så småningom för att få lugn och ro. Och det är ju inte så att Gud har gått och lagt sig. Utan det Jesus menar att så här känns det ibland när man ska be. Och det är inget konstigt i det. Håll ut bara. Håll ut. Bekymra dig inte så hemskt mycket om hur du ska be och vad du ska säga och vilket tonfall du ska använda och hur säker du ska vara och allt det här som har blivit så oerhört viktigt. Därför det är inte särskilt viktigt i Bibeln. En sak är viktig. Fortsätt. 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 Ge inte upp. Ge inte upp. Anden fyller i så att din bön blir någonting som är fullkomligt och dyrbart inför Gud. Inte minst om du känner dig väldigt osäker. Det är skönt. Man kan fråga lite grann, hur har det kunnat bli som det har blivit? För i västerlandet idag är det ju precis tvärtom. Här har vi ju för oss att bönen är verkligen en expertgrej. Och vi ska gå i böneskolor och vi ska lära upp oss i allt möjligt. Och vi ska ha speciella attityder när vi ber. Och det handlar ju inte längre om vår svaghet. Utan på något sätt om vår kompetens. Det kom ut en bok för ett par år sedan. Och den boken var ett utsnitt ur ett större verk av den mycket välkände 1800-tals evangelisten Charles Finney. Den här lilla svenska utgåvan hette Svar på bön. Och den är intressant. Första kapitlet i den boken är väldigt intressant. Därför att där beskriver Finney hur han som nykristen eller halvkristen eller vad vi ska säga kommer in i en församling. Och i den församlingen där har man suttit och bett och suckat och bett. Och det har just inte hänt mycket. Man har bett om väckelse, man har bett om väckelse, man har bett om väckelse. Och ni vet ju hur det ibland kan låta när det drar ut på tiden innan bönesvaret kommer. Då blir det som Karl brukar säga, mera hoho ja ja än halleluja. Och det var det tydligen i högsta grad i denna församling. Det var mycket suckiga bönemöten. Och när han då dyker upp i sammanhanget, så frågar någon där i skaran om de får lägga händerna på honom och be för honom och välsigna honom. Och då säger han att nej, det är väl ingen större vits med det, därför att det blir ju ingenting när ni ber ändå. Utan han menar så här att man kan ju inte sitta så där och sucka när man ska be, utan man får ju be med lite mera frimodighet ungefär. Och så börjar han att be med lite mera frimodighet och så lossnar både ett och annat. Och han kommer ut i sin tjänst och han blir evangelist. Och slutsatsen på det hela är att det är så man ska be. Och jag tycker det är så lustigt att det aldrig tycktes slå den mannen att han var bönesvaret på deras suckiga böner. utan att han liksom släntrar in i skaran, kollar deras sätt att be och säger, ja, det här leder ju inte till något. Det är så här man ska be, och så börjar han be och så händer det saker. Men att han liksom får sin kallelse ur deras suckiga böner, det är någonting som aldrig går upp för honom, vad jag kan förstå av boken. Och det tycker jag, det är närmast en självklarhet. Att han får den frimodigheten i bön, därför att de har hållit ut. Utan istället blir då slutsatsen, den drar han själv och den drar vi också, att han kom på knepet. Han hittade hur man gjorde. Han blev nu experten på bön, den som liksom kunde utlösa Guds kraft. Och det här är ett väldigt 1800-talsmässigt sätt att tänka. Det är på 1800-talet som den tanken dyker upp i kristenheten, icke dessförinnan. För du vet, ser vi rent kulturhistoriskt på västerlandets utveckling, så är det ju så här att väldigt länge var det ju som predikaren sa, inget nytt under solen. Men på 1800-talet hade vetenskapen hunnit så pass långt att också gemene mans liv började förändras. Och när man läser såna här gamla skrifter så förstår man ju vilket oerhört intryck ångmaskinen gjorde på folk, och ångloket. Detta att kunna åka med den svindlande hastigheten av 30 km i timmen. Människor var helt berusade och helt hänförda. Det fanns ju de som ansåg att det var väldigt farligt. Man borde bygga plank runt järnvägarna för att folk skulle slippa se dessa framrusande vidunder och så här. Men ingen var oberörd. Och alla tänkte så här, denna fantastiska utveckling, den har kommit till stånd genom att vi fick kunskap om hur man gör. Så det blev ju liksom dagens lösen, och var det i stort sett under hela 1800-talet. Man ser det i filosofin, man ser det i kulturhistorien, man ser det i litteraturen, man ser det överallt. Och detta smyger sig in i kristendomen också. Och vi ska bara komma underfund med hur man gör, så blir det mera rulle på det hela. Och det har ju varit dagens lösen inom kristenheten sedan dess, tyvärr. Utsläck icke anden. Det är för det är egentligen det vi gör då. Vi börjar ju alltså säga till Gud att vi önskar oss en så stor kompetens att vi inte längre har den hjälpare som egentligen bara är till för de hjälplösa. Och frågan är, vilket väljer vi? Frågan är, vad grundar vi vår undervisning på idag? Därför det känns ju väldigt tilltalande först. Att liksom kunna vinna den kompetens som gör att man vet precis hur man ska kasta ut demoner, eller man vet precis hur man ska be för folk, och man vet rubbet. Det är bara det att när man har förvärvat den kapaciteten, så hänger ju allt på en själv. Och det inser man ju först för sent och mår dåligt av det. Men då är det ju så dags. Det är bättre att omvända sig och bli som barn. Och att hålla fast i det barnaskapet, den enkelheten, för det är också den tryggheten. Vi ska gå till Psaltaren 25 och läsa ett annat sånt här härligt ord. Den 9:e versen, psalm 25. Där står det om Gud så här: han leder det ödmjuka rätt, han lär det ödmjuka sin väg. Hur ska du veta Herrens vilja? Och vi längtar efter Herrens vägledning. Vi har alla hört många bibelstudier, jag har själv hållit massor om konsten att höra Guds röst. Och jag är rädd för att vi kanske allihopa, jag också, har gjort det här till en expertgrej. Att det här blir en konst som man kan ta 40 poäng i. Och bli mer eller mindre fullfjädrad i att höra Guds röst. Och så står det att det är väldigt enkelt. Det räcker med att man är lite ödmjuk så är saken klar. Han leder det ödmjuka rätt. Ja, hur gör han då, säger vi. Ja, det behöver ju inte du bekymra dig om. Det löser ju han. Han klarar nog av det, ska du se. Att behålla sitt barnaskap och därmed egentligen inte utsläcka anden. Vad dyrbart det är. Vad viktigt det är. Att vi får urskilja trons enkelhet i alla livets förhållanden. Jag har gjort en motsvarande erfarenhet när det gäller själavård. I vårt sätt att bedriva själavård och i många människors förväntan på vad själavård är, så är vi mycket påverkade av världens sätt att resonera. Alltså från terapin, psykoterapin. Gamle Freud menade till exempel att man borde helst möta sina analysander, som han kallade dem, sina patienter. De bör man helst möta varje dag, en timme om dagen. Men om man ska vara ledig på söndagar så får man ta i lite extra på måndagen, för då hade det bildats en sårskorpa på måndagen, sa Freud. Han kallade det för måndagskrusta. Utan man skulle riva i alla sår så att de blödde hela tiden på något vis, var det tänkt. Och då borde man helst träffa dem en timme om dagen, varenda dag. Moderna terapeuter, eller rättare sagt moderna psykoanalytiker, har bantat ner det där till, låt oss säga, en timme tre gånger i veckan. Men man bör hålla på i 3 år åtminstone. Det är om man inte hittar Oidipuskomplexet dessförinnan, tyckte Freud. Och då är vi ju väldigt igen beroende av en människa. Jag har upptäckt att i det här med själavård är det ju återigen den heliga ande som är verksam. Därför att när man reser runt så här som vi gör, Karl och jag, så träffar man ibland, låt oss säga, människor med något års mellanrum. Man kommer till Mellansels folkhögskola, låt oss säga en gång om året, och träffar då Johansson där, eller Svensson eller Pettersson. Och sen så ses man inte på ett år kanske. Och då kanske man har ett samtal på en timme. Jag är förundrad över vad jag har sett Herren göra efter, låt oss säga, 4 samtal med 2 års mellanrum. Och det är ju ingenting i Freuds ögon. Jag kommer ihåg ett påskarsram vi hade för många år sedan, Karl och jag. Där satt en kvinna som såg så sjuk ut, så jag tänkte, hjälp bara inte hon kommer fram och ber om samtal. Givetvis. Det var det första hon gjorde när hon fick chansen. Och hon hade legat inne på sjukhus och mådde jättedåligt, knalldåligt. Jag hade ingen aning om vad man skulle göra med henne. Och vi bad en tafflig bön där och satt och pratade en stund, och så var hon inte med. Och sen träffade jag henne efter några år igen, och efter några år och efter några år. Och det är nu inte så där våldsamt länge sedan jag träffade henne sista gången. Och nu är hon helt frisk. Från en sjukdom som alla psykiater säger, det här får man medicinera för livet ut. Jag kan ju verkligen inte skryta och säga att det var min insats i sammanhang, för den var ju ytterst blygsam. Vi har träffats några gånger och bett. Och kanske i sammanhanget sett några saker som hon själv kunde ta med sig hem och be över dagligen. Men anden har lett henne från tid till annan. Och att vi på olika sätt i vår vanmakt och i vår oförmåga fick börja se den heliga ande från rätt perspektiv. Just detta, anden som kommer vår svaghet till hjälp. Vad i all världen ska vi med hjälpare till, vi som är så duktiga? Och ibland har han det ju trångt, den heliga ande. För vi kan ju alltihopa förut. Vi vet hur alla psalmerna går. Och det här, det är på något sätt att vi behöver få komma till ro i detta, att anden leder våra liv mycket mer än vi vet och förstår. Han leder verkligen det ödmjuka rätt. Och just detta med böner som man tar med sig hem efter ett själavårdssamtal har jag med åren fått en förunderligt god erfarenhet av. Att ett samtal som naturligtvis i tiden räknat måste vara väldigt kort och begränsat. Det kan ju inte handla om en människas totala livssituation. Det är omöjligt. Och när man kommer utifrån så här och inte ens känner personen. Men anden känner personen. Anden har överblicken. Han ska leda er med hela sanningen, säger Jesus. Ja visst. Det kanske inte är säkert att han säger hela sanningen till dig och än mindre till mig. Men han som har hela sanningen om ditt liv, han kanske i ett samtal låter en liten grej, det som är aktuellt för dagen, lysa fram. Och sen tar han hand om resten. Anden som kommer vår svaghet till hjälp. Och vad viktigt det är då att vi inte försöker att tänka på denna världs och tidsålders sätt och bygga upp jättesystem. Där allting till sist ändå hänger på människans styrka och kraft. Kanske på människans andliga kraft, men ändå. Utan att det finns kvar så mycket vanmakt i vår tjänst. Att anden verkligen har en svaghet att komma till hjälp. Utsläck inte anden. Akta dig för att bli duktig. Akta dig för att bli expert. Omvänd dig och bli barn. Och var barn. Se till så att ingen stjäl barnaskapet ifrån dig. Och se till så att du inte säljer din förstfödslorätt för en grynvälling. Nu ska vi be. Herre Fader, vi lovar och tackar dig. För barnaskapets enkelhet. För andens ödmjuka ledning. Allt det som din heliga ande gör i det tysta och i det obemärkta. Det som vi kanske inte ens lägger märke till. Du leder det ödmjuka rätt. Herre, så lär oss då ödmjukhet i hjärtegrunden. Du som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Hjälp oss Herre att få tillbaka enkelheten i bedjandet. Tryggheten i att anden fyller i. Där vår bön stapplar och att din ande vet hela sanningen och vädjar så som Fadern vill. Herre, när du nu gav oss anden och lät underverk ske bland oss, var det för att vi var duktiga eller var det för att vi var hjälplösa? Herre, låt oss rätt förstå svaret på den frågan. Vi prisar dig. Amen.